Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkommen till Lilla Namos stad. Och i den här podden pratar vi om allt mellan himmel och stad. Vad som gör en stad rolig, urbana orättvisor som segregation och hur vi ska få in fler perspektiv för att kunna vara självkritiska. Här får man faktiskt säga vad man vill, lite som en fristad. Jag är Lilla Namo och det här är min stad. Välkommen Rani till podden. Det är jättekul att ha dig här.
Tack.
Säger man Kasapi?
Ja.
Vi träffades ju första gången i Södertälje.
Stämmer.
Eller hur? I Grafikens hus där vi pratade om, jag modererade något samtal som handlade om konst i offentlig miljö.
Ja.
Ja. Och jag tror, i alla fall för min del, så kände jag att vi, vår energi klickade direkt. Och jag tror dels att det var din lugna energi, men jag kände också en slags bekantskap när jag såg dig och när jag hörde dig prata. Och jag minns särskilt, vi pratade lite efteråt, efter själva samtalet, om hur viktigt det är med just förebilder och representation. Även i arbetslivet, inte bara inom konst och kultur. Men vi ska prata lite mer om det om ett tag. Men nu vill jag höra lite om dig. Berätta lite om dig själv och varför just din väg ledde dig att arbeta med konst och kultur.
Mm.
Eller ja. Inom konst och kultur.
Ja, men precis. Mm. Ja, det, vad ska jag säga om mig själv? Jag kan berätta att jag är plus 50 idag. Växte upp på 70-talet i Stockholm. Jag har en förälder från Indien och en från Sverige. Och vi var utlandsstationerade i Iran när jag var liten. Så jag har ju en liksom ett minne från Iran. Och det var innan revolutionen. Jag tror att det är mycket som just kanske kommer från de här åren. Där jag, som, eller vår familj, precis som väldigt många andra då, fick fly lite hals över huvud från Teheran. Men vi flydde ju tillbaka hem. Och hade ett hem att komma till. Medan väldigt många andra bara flydde. Och jag tror att det var någonstans där som mitt intresse för rättvisa. Att jag såg att jag var privilegierad. Att jag visste att det var många som befann sig i en helt annan situation. Att det på något sätt vaknade. Någonstans kanske i 10-årsåldern. Och jag tror att det är liksom fröet till varför jag idag befinner mig i kultursektorn.
Mm. Wow, vilken berättelse. Ni var utlandsstationerade i Iran.
Ja, precis.
Varför hamnade ni där?
Min pappa, som är från Indien då, arbetade för ett svenskt företag som var stationerat i Iran. Mm. Så det är på det sättet. Mm.
Och då hann du bo där?
Jag hann bo där 4 år.
Mm.
Under de 4 åren, så jag var mellan 5 och 9 år.
Mm.
Det var ju år som är ganska, man är ganska formbar i de åren. Mm. Och när andra tänker på eller minns saker under sin barndom i Sverige och vill se pannkakan och sånt, då har ju jag helt andra minnen.
Mm.
Och väldigt fina minnen också. Mm. För det var för mig en väldigt trygg period.
Mm. Ja,
så att, ja, på den vägen är det.
Mm. Mm. Och du nämner rättvisan när jag nämner konst och kultur. Berätta den kopplingen för dig.
Nej, men kopplingen är kanske inte... Jo, men det har lite med rättvisa att göra. Men jag tror att det har att göra att jag växte upp i Stockholm. Såg lite annorlunda ut än andra. Fick lite annan uppmärksamhet som jag inte riktigt kunde förstå. Vi bodde i Iran, vi kom tillbaka från Iran. Och på något sätt, och vi har hela tiden också åkt var tredje år till min farmor och farfar i Indien. Så att på något sätt så kände jag att jag hade en berättelse som jag inte delade med väldigt många andra. Och just det här med berättelser och att känna att ens liv är gestaltat tror jag är väldigt viktigt. Och jag tror att jag såg inte att det fanns så många berättelser som liknade min berättelse. Och samtidigt var jag uppväxt i en ganska trygg familj och stod ganska stadigt med ett ben i varje kultur och kunde på något sätt röra mig mellan kulturer. Men jag såg också vad som hände under 80-talet när väldigt många familjer flydde hit. Och kanske inte alls hade privilegiet att stå lika stadigt. Och då... Jag engagerade mig mycket i de här frågorna och tänkte väl, vad händer när folk inte känner sig sedda och när man inte gestaltas? Vad händer när man objektifieras som grupp och inte ses som subjekt? Mm. Och någonstans där så började jag på universitetet läsa antropologi, socialantropologi. Och det har ju liksom intresset för människan att göra. Och sen så kom jag in i kultursektorn och insåg ju att den röda tråden är ju våra berättelser. Och att få gestaltas på olika sätt genom olika konstformer. Och hur viktigt det är för människor för att känna en tillhörighet i det samhället vi lever i. Och det är väl frågor som jag på något sätt har sedan dess arbetat med i olika former. Och som jag är helt övertygad om att det är något som betyder väldigt mycket för oss människor. För att känna tillhörighet och ett värde.
Och det här, för när du pratar om berättandet och berättelser, så tänker jag på utifrån hur jag berättar i min musik. Där är inte heller mediumet som är viktigt för mig. Det är inte musiken i sig att skapa musik, utan det är att vara en kanal och berätta någonting. Och musiken blir bara det jag har råkat använda mig eller snubblat in på. Det hade lika gärna kunnat vara konst. Men just det här, jag förstår verkligen det du menar med rättvisa och skapande och synliggöra olika berättelser, för att när man synliggör, då gör man också rättvisa för flera grupper eller människor. Eller, för det är inte alltid bara ens egna historia kanske man berättar då. Och jag tänker det är en väldigt fin syn på kultur och konst. Alltså just det här rättvisa perspektivet. Jag känner igen mig väldigt mycket i det. Men jag brukar fundera över, finns det fortfarande ful och fin konst? Och ful och fin kultur?
Alltså, det finns det väl på det sättet att det idag kanske premieras att hålla på med en viss slags konst, medans annan konst kanske inte får samma stöd, kanske inte skrivs om på samma sätt och recenseras och har liksom ett helt uppbåd med strukturer för att synas. Så på det sättet så gör det väl det. Men jag tror att för mig har det inte handlat så mycket om fin och ful, utan det har handlat mycket också om vilka som får ta del av våra skattefinansierade medel. Och där jag tänker att det är så viktigt, att jag tycker att det är otroligt viktigt med skattefinansierad kultur. För jag tror att det fyller ett glapp och tar hand om det som kanske inte kan klara sig på kommersiell basis. Och där tänker jag också att det är viktigt att tänka att det är alla skattebetalare som faktiskt har fått ihop de här medlen. Mm. Och att man kanske också bör titta på vilka då som både gestaltas genom kulturen men framförallt också får vara med och skapa som professionella konstnärer.
Mm.
Och det är ju en fråga som också har med rättvisa och makt att göra. Och det har ju väldigt nära, det är också väldigt nära förknippat med att ha makt över att ha makt över vissa positioner. Att få bestämma vilken slags konst och kultur som ska få uppmärksamhet och stöd. Och vilka som besitter dessa positioner är också väldigt viktigt att diskutera. För jag tror att vi lever i så heterogent samhälle idag att vi behöver så mycket fler kompetenser än vad vi behövde tidigare. Mm. Och det är inte säkert att alla som sitter på de positionerna äger alla de kompetenserna. Och det tror jag inte heller att man kan begära. Men man kan tillsammans äga de kompetenserna. Mm. Och därför tycker jag att det är så viktigt med breddad rekrytering. Och också har jobbat väldigt mycket för de frågorna.
Mm.
För jag tror att det kommer sen avspegla sig i det kulturliv och i de konstnärer vi kan se.
Mm. Ja, för vi kommer in lite på det här. Vem som får skapa och vem som får ta plats i skapandet och vem som syns. För du jobbar som projektchef nu på Kulturrådet för, jag vet inte om det finns en bra svensk översättning, men World Summit on Arts and Culture.
Yeah.
Berätta gärna lite om det, den summiten och även hur du gör för att främja det, att kunna synliggöra fler.
Mm. Men själva konferensen, det är en jättestor global kulturkonferens som äger rum i Stockholm första veckan i maj. Ganska ovanligt, för jag tror att det var nog 1998 när vi hade en så pass global kulturkonferens sist.
Mm.
För det här är folk från alla kontinenter som kommer och det är talare från 40 olika länder, det är 70 talare. Så att det är en ganska stor konferens. Och jag är ju inte den som har satt hela programmet, utan det har funnits en internationell programgrupp som har satt det här programmet och som har bearbetat programmet under ganska lång period. Men självklart är det flera av oss på Kulturrådet som har varit med och skapat och kommit med tankar och idéer och kanske också kunna bidra med vad som pratas om i vår värld, på vår kontinent just nu, i de här frågorna. Och de frågorna jag då hänvisar till, det är att värna konstnärlig frihet. Safeguarding artistic freedom är temat på konferensen. Och självklart är det jätteviktigt också med tanke på vad vi precis pratade om, det här med konstnärlig frihet. För att det är ju ingen som skulle säga att man inte vill ha konstnärlig frihet. Det är lite som att slå in en öppen dörr. Alltså, konstnärlig frihet vill nog de allra flesta ha. Men min fråga är, vem får del av den här fantastiska konstnärliga friheten? Den frågan tycker jag är obesvarad idag och jag tycker att vi diskuterar den för lite.
Mm.
Det är ganska lätt att säga, vi vill ha konstnärlig frihet. Men vad händer när det bara är en smal grupp som är redan etablerad som om och om igen får del av den här konstnärliga friheten. Och där kommer man ju in på rättvisefrågor och vad kulturpolitik egentligen är. För kulturpolitik för mig är, politik överhuvudtaget handlar ju lite om att bestämma sig för vad som är viktigt och vilka mål man vill arbeta mot. Och det finns kulturpolitiska mål, bland annat att allas delaktighet i kulturlivet. Och jag menar ju att vi måste fortsätta kunna styra mot allas delaktighet med våra skattepengar och politik för att uppnå de kulturpolitiska målen.
Mm.
Och då kan vi inte säga bara konstnärlig frihet.
Nej. Hur hade du svarat då på den?
Jag hade nog svarat att man behöver titta på var friheten ska ligga någonstans. Att friheten, att ha en politik innebär såklart att styra. Att säga någonting annat vore ju väldigt konstigt. Mm. Men jag tror att man inte kan, man ska ju inte in i innehållet. Men vi måste kunna styra så att pengarna når fler.
Mm.
Och att vi skapar, att vi är med och skapar en mångfald av uttryck. Och det gör vi ju bara genom att fler olikheter får del av medlen.
Mm.
Och det måste vi nog liksom våga styra mot.
Hur kommer vi till att skapa ett sånt klimat där det finns fler olikheter? Och varför? För att för mig handlar att få in olikheter handlar för mig om att även jag ska kunna känna igen mig i det jag ser. Att, och då menar inte jag per se bara jag, utan flera jag ska kunna känna igen sig. Men hur gör vi för att skapa ett sånt klimat? För att skapa kanske fler förebilder?
Och jag tror att det där med förebilder är ju otroligt viktigt.
Mm.
För att ser man aldrig, om man inte kan se sig själv liksom, eller spegla sig själv i andra, då är det väldigt svårt att fantisera om att kanske ha en sån, sånt yrke som konstnär. Om man bara ser att andra kan vara det, så blir det ju väldigt svårt att själv välja någonting annat. Så att jag tror att det är väldigt viktigt. Samtidigt så tänker jag också att det här handlar om, du frågade om hur man liksom uppnår det här, och jag tror att det handlar om en blandning av såklart förebilder, men de kommer ju inte av sig själv, så vi behöver ju skapa grunden för att de förebilderna ska finnas. Och här liksom så tror jag att vi pratar just om breddad rekrytering och breddat, alltså rekrytering också bland chefer och människor i maktpositioner. Mm. Det är otroligt viktigt. Och att de i sin tur hjälper till att få in fler röster som kan i sig bli förebilder. Så att jag tror liksom att receptet är egentligen att kunna tänka på väldigt många saker samtidigt. Mm. Jag tror att vi behöver pengar, finansiering. Vi behöver bra ledarskap. Och vi behöver... ja, vi behöver också se till att det finns personer omkring som också, för det handlar ju också om vad som tas upp i media. Mm. Vilka som skriver då? Och kan de tolka det de ser?
Mm.
Det är så många olika yrken som är sammankopplade på något sätt och som handlar om att skapa en bransch.
Mm.
Och då behöver man ju, en mångfald på väldigt många platser. Och då tycker inte jag att det bara handlar om etnisk mångfald. Det handlar om en mångfald av erfarenheter.
Mm. Det är därför kanske ibland det engelska ordet diversity är bättre att använda. För att associationen till svenska ordet mångfald blir ofta kopplat till etnicitet. Men det är ju inte det det betyder.
Mm.
Så det blir också en problematik i orden som man använder till och med. Som att det är någonting man ska vara rädd för.
Nej, men jag tror att det handlar ju om en mångfald av erfarenheter framför allt. Och sen att det ofta gestaltar sig kanske i olika liksom etniciteter eller vad man nu vill, religioner eller det kan vara många saker.
Mm.
Men jag tror också att de här mångfalden av uttryck, de behöver ju bottna i olika erfarenheter. Mm. Och det kan vara erfarenheter av att bo i olika områden till exempel. Att bo i ett villaområde eller bo i ett miljonprojekt, det är olika erfarenheter. Och då behöver vi ju liksom sätta ett värde och att det finns en kompetens hos både den som bor i en villa och den som bor i ett miljonprogram om att bo i just de formerna. Så jag menar, det är ju, någonstans så behöver vi göra diskussionen mer komplex.
Mm.
Men
jag tänker också kring det här, nu är det en förenklad bild av verkligheten, men det man brukar prata om, för att ge plats så måste även någon eller några ge ifrån sig makt för att ändra maktstrukturer. Vi har ju inte en kultur av att i Sverige till exempel arbeta med affirmative action, där man åt vissa grupper ger förtur eller vad man ska kalla det. Men hur gör man för att människor på maktpositioner också ska dela med sig av den biten av kakan, eftersom det behövs skillnad också i chefs- och styrelsepositioner?
Mm. Nej, men jag tänker så här att det är alltid rörelse på arbetsplatser och folk byter jobb. Och där handlar det ju, där är ju rekryteringar A och O. Så rekryteringar, det är ju liksom en slags nyckelaktivitet. Och den betyder så otroligt mycket för vad som ska hända den arbetsplatsen i form av verksamhetsutveckling. Och jag tror att det är ju just i rekryteringar som man behöver titta på hur de går till. Vad det är man definierar som kompetens. Vilka det är som rekryterar. Och där tror jag att det sakta kan, börjar man sätta nya kompetensområden och kan beskriva dem. För jag tror att vi är väldigt dåliga på att beskriva nya kompetensområden. Vi är rädda för det. Och jag tror att anledningen är att vi är rädda för det. Det är för att väldigt många kommer halka utanför den här beskrivningen. Mm. Som idag är van att få komma på intervju på olika tjänster. Så det utmanar ju såklart att definiera nya kompetensområden. Mm. Det utmanar ju etablerade. Men jag tror att det är där vi måste hamna för verksamheternas skull. Och verksamheterna, om inte de fortsätter att utveckla sig med samtiden, då kommer ju de ha ett problem att inte vara angelägna verksamheter. Mm. Och de kommer också sakna legitimitet hos en stor del av befolkningen. Och börjar man sakna legitimitet hos en stor del av befolkningen, ja, då är vi liksom på en sviktande demokrati. Så allt det här hänger ju ihop. Och det är det som är liksom, ja, jag tror att det är viktigt liksom att våga prata om, att våga prata om väldigt konkreta åtgärder, samtidigt som man måste ha den stora bilden framför sig.
Du nämnde också tidigare ledarskap som någonting viktigt. Hur spelar det in i det här? Hur viktigt är det med bra ledarskap? Eller vad är bra ledarskap?
Jag tror att idag, 2023, så tror jag att bra ledarskap är också att kunna tillvarata olikheter. Och då handlar det om olikheter, att utföra en uppgift kanske på lite olika sätt. Att man tolkar den olika. Att vara ledare idag tror jag handlar om att inte mainstreama sina medarbetare. Utan att våga se att tillsammans så kommer vi nå fantastiska resultat. På grund av att vi är olika och ser olika saker. Och har olika nätverk och kunskap om olika målgrupper.
Mm.
Det är den gemensamma kunskapen som kommer nå högre än en mainstreamad kunskap. Och ledare behöver kunna hantera olikheter. Och det är inte lätt. Det är inte lätt att hantera olikheter, men jag tycker det är ganska kul. Mm. Jag tycker det är roligare med sådana arbetsplatser. Men jag vet att många tycker att det är svårt.
Mm. Varför tror du att folk tycker det?
För att man inte har befunnit sig i en värld av olikheter.
Mm.
Man kanske har växt upp kanske ganska homogent.
Mm.
I en homogen miljö. Där alla inte är så olik en själv.
Mm.
Men har man växt upp i miljöer som är full av olikheter och motsatser, så lär du dig ju snart hantera det, och du lär dig tolka i den världen. Och det tror jag är oerhört viktigt idag, och inte bara för att Sverige ser annorlunda ut. Det är ju viktigt för att Sverige ska kunna fungera i en global värld.
Mm. Man brukar ju säga att det finns en stor skillnad mellan att vara ledare och att vara chef. Och jag tycker du svarar på den frågan väldigt bra. Att en ledare leder sin grupp mot ett gemensamt mål med olikheter. För det kan också vara svårt att identifiera såna här, det kan kännas som en väldigt stor uppgift. Att nu ska vi ändra maktstrukturen, eller nu ska vi ändra personer som sitter på makt. Vem eller vilka har ansvar för att det blir rätt person på rätt plats?
Ja, det beror på lite vad det är för arbetsplats, tänker jag. Men jag tror att alla verksamheter vill vara samtida angelägna verksamheter som äger stort förtroende hos många. Någonstans är det en grund. Om man tänker det här inte som en rättvisefråga utan som en verksamhetsutvecklingsfråga.
Mm.
Om det är en bas, då behöver man ju tänka hur man ska hamna där. Och vad är det för kompetenser vi söker? Och vad är det för grupper vi vill nå? Har vi kompetens att nå de grupperna? Eller har vi inte det?
Mm.
Man behöver ju liksom bena ut det här och sen så börja definiera de här kompetensområdena. Då kommer vi se ganska många andra människor på positioner än vad vi gör idag. Och det betyder inte att man inte har läst precis samma sak på universitetet och precis samma examen och så vidare. Det måste man ju också ha. Men jag menar ju att man behöver titta utöver det.
Mm.
Att det finns idag andra slags kompetenser som är kanske precis lika viktiga som en utbildning.
Mm. Tror du att hur du har växt upp och behövt röra dig i olika rum, träffa olika människor, är det det som har gjort att du är en bra ledare?
Om jag är en bra ledare, det vet jag. Men jag tycker ju ledarskap är jätteroligt.
Mm.
Det är det verkligen. Nej, men jag tror absolut att min uppväxt har påverkat mitt sätt att leda mycket.
På vilket sätt då?
Därför att jag tror att jag hela tiden, i nästan varje miljö jag har varit i, har aldrig känt mig 100% hemma i.
Mm.
Utan jag har alltid befunnit mig i en mängd olika miljöer som jag har försökt tolka.
Mm.
Och jag har behövt göra mig förstådd på olika språk. Några språk har jag liksom lärt mig bara genom att sitta och, eller lärt mig, som jag har liksom börjat förstå bara genom att sitta och lyssna. Men jag har aldrig pluggat det.
Mm.
Men jag har befunnit mig i så många olika kulturer att jag har lärt mig att tolka människor. Både med kroppsspråk och själva språket och med kunskap om olika kulturer.
Mm.
Jag menar, jag är ju socialantropolog i grunden. Så att det är väl, och att jag har ett enormt intresse för människor. Jag tycker människan är väldigt intressant.
Nu blir jag nyfiken på vilka språk du förstår.
Utan att kunna, utan att ha lärt mig dem. Albanska till exempel.
Aha.
Jag är ju en man som har albanska som modersmål, men som är från Makedonien. Och jag har suttit vi har varit gifta över 20 år, så att jag har ju suttit ändå och lyssnat på ganska många samtal på albanska.
Mm.
Och albanska är ett extremt svårt språk. Men jag har ju suttit där och lyssnat och jag har börjat förstå vad de pratar om. Jag skulle aldrig kunna säga någonting själv. Så att jag kan sitta där och nicka och hålla med och liksom skaka på huvudet och så där. Och det kan se ut som att jag förstår. Men jag förstår faktiskt ganska mycket.
Mm.
Och så är det lite med hindi också, som är min pappas språk. Att jag har aldrig fått lära mig det, för han pratade inte hindi med oss hemma. Men jag kan ändå förstå ungefär vad de pratar om. Och det är ju liksom, ja, hur definierar man den kompetensen?
Mm. Exakt. Hur skriver man det i sitt CV?
Ja, det finns inte i mitt CV.
Ja, det kanske man borde lägga till. Ett nytt stycke. Odefinierad kompetens.
Ja,
ja, verkligen.
En sån rubrik vore jätterolig att fylla i, tycker jag.
Verkligen. Jag tänker på om du hade varit kulturutövare och genom berättandet skapa. Vad hade du velat berätta för världen?
Oj. Det är svårt. Jag tycker det finns så många olika berättelser att berätta egentligen. Ofta så har jag liksom engagerat mig mer i andras berättelser än min egen berättelse. Jag tror att det finns en mängd olika berättelser att berätta. Jag tror att vi också behöver berätta berättelser som ger mycket mer komplexa karaktärer. Där vi inte förutsätter att är man från ett visst land så har man en viss ekonomisk nivå. Eller har en viss utbildning eller icke-utbildning. Det är väldigt ofta man säger så här, the Indian doctor och the Iranian dentist. Och sen så är det liksom något helt annat om man kommer från Somalia. Vilket är helt absurt, för det finns ju, det vet vi ju alla, att det finns jättemånga somalier med, som är både läkare och ingenjörer. Och många har dragit till London för att de inte får jobb här. Så jag menar, den här komplexa världen tror jag att vi behöver börja beskriva andra berättelser än de förväntade. För det är precis så världen ser ut på riktigt. Vi har liksom objektifierat människor så mycket nu så att vi börjar tro på de bilderna själva. Och det tror jag är väldigt farligt, för det beskriver inte den sanna världen.
Nej. Och jag tror man då ska fråga sig själv vems sanning det är som berättas och som man hör, och vilken som är ens egna sanning, för att kunna förstå det komplexa i att vara människa och kunna se bortom det man faktiskt ser med ögonen. Tack så jättemycket för att du kom.
Tack för att du ville ha det här samtalet med mig.
Jättefint samtal. Tack för att ni har lyssnat, och tack till min kära gäst som vanligt. Produktion och klipp för podden gör Marcus Törnkrantz.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.